barmhärtighet och frid vara med oss från Gud Fader och från Jesus Kristus, Faderns son, i sanning och kärlek. Amen. Vi ber tillsammans med David ur orden ur den 143 salmen. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop om nåd. Svara mig i din trofasthet, din rättfärdighet. Gå inte till doms med din tjänare, för ingen levande är rättfärdig inför dig. Herre, skynda att svara mig. Min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, för jag lyfter min själ till dig. Lär mig göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, ge mig liv för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden i din rättfärdighet. Amen. Predikotexten idag är evangelietexten som vi läste här strax innan. Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till sonen för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Där börjar Jesus vårt predikotext idag. Allt handlar om Jesus. Vad är ditt förhållande till honom? Han kommer att vara hela världens domare en dag. Men är han något mer för dig än så? Katolikerna tillber Maria för att han ska tala med sin stränge son och väder gott för dem. De ser honom som en sträng domare. Folkkyrkorna i våra nordiska länder vill nästan jämställa honom ibland med Mahatma Gandhi, en som stod på de svagas sida och kämpade för de utstöttas rättigheter. Karismatikerna talar om honom ganska långt som den perfekta människan som vi alla ska ha som förebild i våra liv. What would Jesus do? Vars smörjelse och gåvor vi kan också få om vi bara öppnar upp oss för dem. Om vi bara vill ta emot dem. Vilken bild har du av Jesus? Är han en sträng domare? Är han en människorättskämpe? Är han din förebild och inspirationskälla? Eller är han din frälsare från den eviga döden? Jag visste han vår frälsare från den eviga döden. Jesus fortsätter och säger vår text. Han talar om domen här i tiden. Han säger, jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har övergått från döden till livet. Från döden till livet. Hur går det till? Hur kan det ens vara möjligt? Jesus vill att du ska veta, för han säger vidare. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. De döda. Vem är det som han talar om? Vem är de döda i det här sammanhanget? Jo, de döda är de som saknar det eviga livet. De ska få det när de hör, eller när de hörsammar Guds sons röst. Tron skapas i det döda hjärtat av Guds sons röst. Denna tro ger evigt liv. Jesus sa detsamma till Nikodemos, som ni kanske minns. Han säger, Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det var huvudsyftet med att Jesus kom hit. Sen så fortsätter han. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds sons namn. Guds enfödde sons namn. Hur kan det här vara möjligt? Kanske du frågar ännu en gång. Är det faktiskt så enkelt att bli frälst och räddad under domen? Jesus fortsätter i vår text. Han säger, för liksom fadern har liv i sig, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Med andra ord, har sonen samma makt som fadern när det gäller att ge liv åt någon. Det gäller såväl det timliga, jordiska, som det andliga och eviga livet. Vi tror ju att Gud har skapat allt som vi ser och gett liv åt alla varelser och fortsätter att uppehålla livet här på jorden genom att fortsätta med att ge liv åt alla människor, alla markens djur, åt himmelens alla fåglar, åt havets alla fiskar. Till och med åt alla insekterna. Samma makt har sonen när det gäller att ge det andliga och eviga livet åt var och en som hörsammar hans ord. Han upprätthåller det andliga, eviga livet till dem på samma sätt. Genom nämligen samma ordet. Genom det samma ordet. Den kommande domen då? Kommer det inte att bli någon dom då efter det här livet om de troende redan är frälsta och de icke-troende redan är fördömda? Jo, det ska bli en domens dag. En dag när böckerna ska tas fram och var och en ska dömas. Och var och en ska dömas efter sina gärningar, säger Bibeln. Domen är den dagen, domaren den dagen är Jesus Kristus, säger vår text. För att Jesus säger, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Människosonen, det slaktade lammet, kommer att vara domare. Han har fått den uppgiften för att han är människosonen, säger Jesus. Människosonen levde ett perfekt liv i lydnad under Guds lag istället för alla människor. Han uppfyllde lagen i vårt ställe. Han led och dog den död som alla människor hade förtjänat. Alla synder tog han på sig. Han tog straffet istället för dem. Detta var människosonens uppgift och orsaken till varför han kom hit till världen. Nu när han gjort allt det här och fullbordat allt, så delar han ut det han har gjort, sina förtjänster och gärningar, genom ordet och sakramenten till alla människorna. Han kläder dem i sin förvärvade klädnad. Han känner och vet vem som tillhör honom och vem som lever av hans förtjänster och vem som inte gör det. Därför är han den perfekta domaren. Det vet även människorna. Och du vet om du förtröstar på något eller någon annan än på människosonen Jesus Kristus och hans förtjänster. Paulus säger att vår ande vittnar med Kristi ande. Du kommer inte att bli förvånad eller överrumplad den dagen när Jesus sätter sig på tronen. Jesus fortsätter i vår text och talar om domens dag. När han säger, var inte förvånad över det här. Det kommer en tid när alla som ligger i graven ska höra hans röst och komma ut. De som gjort gott uppstår till liv, ska uppstå till liv. Och de som gjort det onda ska uppstå till dom. Gravarna ska öppnas. De döda ska uppstå på denna domens dag. Både onda och goda ska uppstå. Jesus går igenom domen ännu på ett sätt. Och nu verkar det kanske lite för oss som om gärningarna skulle spela in. Den dagen kommer många att försöka anklaga Gud för att vara orättvis. De har ju sett oss. Både djävulen och alla hans änglar och alla är de icke-troende som går förlorade. Det vet vi av andra ställen i Bibeln. För dem är Jesus en sträng domare. För dem finns ingen nådatid mera. Men när tron på Kristus nu, gäller tron på Kristus nu då, eller handlar det om gärningarna sist och slutligen? Hur är det? När judarna frågade Jesus vad de skulle göra för att göra Guds verk, eller kan vi säga vad de skulle göra för att behaga Gud, vara honom till freds, svarade Jesus dem: detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Den gärningen som långt övergår allt annat, och varefter vi redan, som sagt, blivit frikända eller dömd icke-skyldiga. Tron är den yppersta gärningen, fast den är både verkar utan vår medverkan inne i oss och given som gåva till oss, så kommer vi att dömas efter den gärningen eller den gåvan. När vår Herre och Mästare, Människosonen Jesus Kristus, skilt getterna från fåren, kommer han att säga till fåren deras dom. Men det blir ingen fällande dom, utan den underbaraste domen som någon någonsin fått höra. Matteus återger Jesu ord. Han säger: när Människosonen kommer sin härlighet och alla hans änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och tag emot det rike som stått berett för er, sedan världens skapelse. Tänk, sedan världens skapelse har riket stått berett för er. Där ska vi, med alla troende genom alla tider, bli dömda till evigt liv. Den dagen är Jesus inte bara domare, utan han är också din försvarsadvokat som går och ställer sig på ditt ställe. Han är din helgelse och din renhet. För som vi vet från Uppenbarelseboken, så såg Johannes en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. En av de äldste berättade för Johannes vem de var. Han säger: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort en vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen, lammet Jesus Kristus, ska breda ut sin boning över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. De pratar om en tvagning som de hade gjort. När sker den här tvagningen av kläderna som din förtronen hade gjort. Jo, i slutet av uppenbarelseboken får vi en sista hälsning av honom på tronen, nämligen av Jesus Kristus själv. Han säger: saliga är de som har tvättat sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Lammets blod flödar här nere och renar alltjämt. Evangeliet om Jesus Kristus, Guds ord, är kraftigt och verksam ännu idag. Ordet om att hela världens synder blir försonade och borttagna när Jesus utropade sitt "det är fullbordat" är lika sant idag och har samma inneboende kraft med sig. Genom det ordet föder och upprättar Jesus det nya livet i sina troende ännu idag. Han har gett många löften, och ett av de mest underbaraste finner vi i dagens evangelium när han säger: jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Är då detta det enda stället som talar om och säger så? Nej, det här löftet finner vi på många ställen i Bibeln, och speciellt i Johannes evangeliet. Där upprepar han löftet till Nikodemus som vi läste. Han säger: så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, alltså korsfäst, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Sen kommer det här kända bibelställen ni alla känner till. Han säger: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så fortsätter han och säger: Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Johannes döparen vittnar om Jesus. Han säger: den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Och till judarna säger Jesus: detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Lite senare i samma samtal med dem säger han: den som tror har evigt liv. Den som tror på honom har evigt liv. Och ett av de finare ställen som han säger till Maria, säger Jesus så här: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Gud sa flera gånger till Abraham: frukta inte. Och kom många gånger till sitt folk med samma budskap. Han säger till dig idag genom profeten Jesaja: frukta inte, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Lite senare säger han hur bergfast det här löftet är. Han säger: om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp och kärlek. och tålamod. In till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.